Gud för att vi får vara här ikväll. Och tack för att du är här med oss. Jesus, jag ber att vi ska få känna att vi har fått någonting ut av den här kvällen när vi går hem, Gud. Och jag ber att du ska välsigna varenda människa som är här. Jag tackar dig för att du ser oss var och en i vår situation, Gud. Och jag tackar dig för att det inte finns någonting vi har gjort som du inte vill förlåta, Gud. Och tackar dig för att du älskar varenda en av oss. Och tack att du ska välsigna det som jag säger här också ikväll. Amen. Och så när man öppnar ögonen så har man ett bord här. Fantastiskt. Oj, jag måste. Alltså, det är lite bländande här så jag ser inte riktigt. Men om jag gör så här så ser jag er. Vad fina ni är. Hörni, vad kul. Jag ska prata lite för er ikväll. Jag heter Edith Isabella Koskinen. Och jag är 18 år och jag bor i Kuni. Så då vet ni det. Har ni med er bibel idag? Hallå, har ni med sig en bibel? Vi är ju i kyrkan. Jaha. Nå, synd för er. Oj då, mina pappa blev helt blöta här nu. Men ja, hörni, jag ska få prata om åt er om en grej som jag har funderat lite på sistone. Som heter så här. Har du tappat din dröm? Ja, där kom det upp också. Ja, har du tappat din dröm? Det låter kanske lite som någon sån här... vad ska man säga? Någon sån här efterlysningsprogram eller något. Men det, ja, jag vet inte, kanske det är lite det. Jag hörde faktiskt på en efterlysning för någon dag sedan där, ni vet, i radion kan man höra sån här folk som söker någonting eller som skulle vilja ha någonting gratis eller ge bort någonting gratis. Och då var det en gubbe som ringde in till radion och skulle vilja ha bara, ja, jag skulle vilja efterlysna antibiotikatabletter. Så var den där som pratade på radion sa att ja, du kanske måste gå via apoteket. Ja, inte för att det har någonting med det här att göra. Men jag ville bara säga det. Har du tappat din dröm? Vi ska läsa ganska mycket ur Bibeln idag. Så om du har den så slå upp den i första Mosebok 37. Hör inget prassel, men... Vi alla försöker. Alltså, jag försöker komma underfund med bara om... Ja, jag vet inte. Nu, jag står här då. Det här handlar om en person som heter Josef. Har ni hört om honom någon gång? Någon nickar på huvudet och någon... Ja? Vet inte. Ja, jo. Nå, vi ska i alla fall läsa hela kapitlet. Det är kanske mer än vad någon av er har läst på hela veckan. Så ni får ta fram era glasögon. Ja, det kommer upp här också. Vad fint. Nu ska jag läsa för er. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustrur. Och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner, eftersom han hade fött honom på sin ålderdom. Och han lät göra en hel lång livklädnad åt honom. Typ någon så här fin dräkt då. Ja, jag måste berätta lite för information åt er som inte vet vem Josef var alltså. Han hade en pappa som hette Jakob och han hade 11 bröder. Och det här var för flera tusen år sedan. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Josef hade en dröm som han hade talat om för sina bröder. Efter det hatade honom ännu mera. Han sade till dem: hör vilken dröm jag har haft. Vi band kärvar på åken. Då reste sig min kärve upp och blev stående, och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sade till honom: skulle du bli vår kung och härska över oss? Och de hatade honom ännu mer för hans dagdrömmars skull och för det han hade sagt. Eller oj, nu sa jag dagdrömmar, men det står bara drömmar. Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sade han. Jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder, tillrättavisade hans far honom och sade: vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade det på minnet. Och hans bröder gick... oj, lite målbrottet. Och hans bröder gick för att vakta sin fars får i Sikem. Då sade Israel till Josef: se, dina bröder vaktar fåren i Sikem. Jag vill skicka dig till dem. Han svarade: jag är beredd. Israel sade till honom: gå och se efter om allt är väl med dina bröder och med fåren. Kom sedan tillbaka till mig med besked. Så sände han iväg honom från Hebrons dal och han kom till Sikhem. Där mötte han en man medan han gick omkring och välrådigt på fältet. Mannen frågade honom vad han sökte. Han svarade: jag söker efter mina bröder. Säg mig vad det vaktar sin jord. Mannen svarade: det har gått härifrån. Jag hörde dem säga att det skulle gå till Dotan. Då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i Dotan. Men när de såg honom... är ni med ännu? Man måste kolla, det finns risk att man somnar. Men när de såg honom på avstånd innan han hade kommit fram till dem, överlade de om att döda honom. Så om du tycker att du har en taskig storebror, så är det här ingenting. De sa det till varandra: där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. Men när Ruben hörde detta ville han rädda honom undan dem och sa det: vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte: spill inte blod. Kasta honom i brunnen här i öknen, men bär inte hand på honom. Han ville nämligen rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till hans far. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom den hel långa livklänningen som han hade haft på sig, och de tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom, det fanns inget vatten i den. Sedan satte de sig ner för att äta och fick då se en karavan med ismaeliter som kom från Gilead. Och deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och ladanum. Ingen aning vad det är, men säkert något bra. Det var på väg ner till Egypten. Då sade Juda till sina bröder: vad har vi för nytta av att döda vår bror och dölja hans blod? Kom så säljer vi honom till ismaeliterna. Låt inte vår hand komma vid honom. Han är i alla fall vår bror, vårt eget kött och blod. Och bröderna följde hans råd. När de midjanitiska köpmännen kom förbi drog de upp Josef ur brunnen. De sålde honom för 20 silver till ismaeliterna som förde Josef till Egypten. När Ruben kom tillbaka till brunnen, se, då fanns inte Josef där. Då rev han sönder sina kläder och gick tillbaka till sina bröder och sade: pojken är inte där. Var ska jag nu ta vägen? Men de slaktade en bock och tog Josefs livklädnad och doppade den i blodet. Sedan skickade de hem den hel långa livklädnaden till sin far och lät säga: det här har vi hittat. Se efter om det är din sons livklädnad. Och han kände igen den och sade: det är min sons livklädnad. Ett vilddjur har ätit upp honom. Josef är säkert ihjälriven. Och Jakob slet sönder sina kläder, svepte säcktyg om sina höfter och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom, men han ville inte låta sig tröstas utan sade: jag ska med sorg fara ner i dödsriket till min son. Så grät hans far över honom. Men medaniterna sålde Josef i Egypten till Potifar, som var hovman hos farao och befälhavare för drabanterna. Punkt. Hänger ni med? Ja, hur tycker ni det här låter? Josef var 17 år när det här hände åt honom. Och ja, man kan ju tycka att det kanske inte var det bästa som kan hända under ens 17-åriga liv, att ens bröder slänger en i en brunn och skickar iväg en till Egypten. Jag tycker det här är lite typiskt egentligen. Josef, han hade ju en dröm. Han hade en dröm. Och så det tycker jag är ofta, att så fort man liksom har någonting så ska det alltid komma någon och förstöra det. Visst är det så? Liksom så fort man har kommit på någonting, eller så fort man tycker bara yes, det här kommer bli jättebra, så kommer det alltid någonting och förstöra det. Som ja, hans bröder då kom och slängde honom i en brunn. Jag vet inte om ni vet hur det gick med Josef. Där vid slutet så blev han såld som slav. Och det kanske låter ganska så här, ja, han blev såld som slav. Men jag tror att det var ganska grymt. Eller om man tänker på hur det är idag att vara såld som slav. Men Josef hade en dröm. Och han lyckades bevara sin dröm. Han fick vara med om ganska mycket under sitt liv. Han blev såld som slav och han fick jobba som slav och blev bedragen och han hamnade sitt i fängelse och blev förrådd och sviken och allting hände i hans unga år. Men det som också hände med Josef så var att flera år efter det här, 13 år senare, så gjorde Gud något alldeles mäktigt med hans liv, med den dröm som han hade gett, och han fick se sin dröm gå i uppfyllelse. Han fick se då folk kom och, eller jag måste kanske berätta det här, jag vet inte om ni ska läsa den här boken, det är spännande, men om jag säger kortfattat så var det så att farao, kungen i Egypten, så hade också en dröm och Josef fick vara med och tyda den, och det här ledde till att tusentals människor fick mat och slapp svält ihjäl, och det står att människor från hela världen kom för att buga sig inför Josef för att liksom få den här maten då. Och när jag läste det här så var det ett litet ställe i den här hela långa texten som jag blev extra så här fäst vid, eller vad man ska säga. Och det där står så här: när hans bröder kastar honom i brunnen, och så säger de typ så här att vi kastar honom i brunnen så får vi se hur det går med hans drömmar. Ni kanske minns att vi läste, men det här, alltså bara när man hör det där, vad hemskt, då kan man säga så bara, ja, nu får vi se hur det går med dina drömmar. Det låter ju som att de redan skulle veta att okej, det kommer gå skit för dig. Eller vet ni, det är ju som att man i princip säger samma sak, att ha, det kommer inte att hända någonting. Och det här gör mig lite arg, för jag tänker bara på alla människor här och i vår stad, överallt, som dagligen råkar ut för det här. Att man kanske har en dröm, man kanske har någonting man längtar efter, men fysiskt eller mentalt, eller vad man ska säga, så blir man slängd i en brunn, eller blir ens dröm liksom kastad i en brunn. Och det enda man hör är liksom, ja, nu får vi se hur det går med den här drömmen. Eller vet ni så här, man kanske tänker det själv att oj shit, det här blev till ingenting. Jag vet inte om ni känner igen er, eller om ni kan tänka er in i en sån här situation. Men jag kan lova er att det här händer dagligen i människors liv, att människor får drömmar och människor får hopp och så här, att jag kanske skulle kunna göra det här. Men vi lever ju i Finland, i Österbotten, och jag vet inte, så här överlag är vi lite så kända för att lyda under jantelagen där, som säger att jag kan inte göra något, jag kan inte bli något, bla 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 bla. Så där. Jag var till Ryssland i höstas. med bara vem var jag med? Men vi var med vår skola. Och där sa en typ bara så här att i Ryssland fungerar ingenting, men allting går. Alltså så här, i Finland fungerar allting, men ingenting går. Och på något vis så tyckte jag bara, jag blev lite så här att ja, nej men vad hemskt. För det är ju så, vi har ju saker så jättebra, men ofta är det som att ja, vad ska jag ta för exempel sen ska jag få klar, men typ någon säger så här att man säger så här att någon, jaha, du skulle vilja starta ett företag. Ja, det är nog ganska svårt. Ja, inte vet jag om jag kommer att gå. Eller folk är så här att jaha, du skulle vilja göra en konsert för att samla in pengar till fattiga i Vasa. Ja, jag tror nog ingen kommer komma. Liksom. Vad pinsamt det blir sen när du står där och själv med din gitarr. Eller jaha, du skulle vilja klippa håret. Din förra frisyr var nog bättre. Det är lite så det. Ja. Så det är det här vi ska fundera lite på ikväll. Har du någon dröm som du har tappat? Har du någon dröm som har blivit kastad i någon brunn? När man läser berättelsen om Josef, så ni ska göra det förresten då ni kommer hem eller när ni vill, så ser man att han mött på motgång efter motgång efter motgång, men ändå var det någonting som fick honom att hålla fast vid den här drömmen som Gud hade gett honom, eller som han hade. Och det fascinerar mig lite, så min fråga är då att vad var det riktigt som fick Josef att liksom fortsätta drömma fast han var med om så mycket saker? Och vad kan hjälpa oss att fortsätta tro liksom när vi möter motgångar? Har ni funderat ut någon dröm ni har? Eller ni kan tänka på det lite så här hela tiden. Så kanske ni kan applicera det här i ert eget liv. Men jag har tre punkter som jag skulle vilja dela kort med er. Nummer ett. Ditt liv börjar inifrån. Vad ska jag säga om det här då? Innan du föddes så var du inuti en mage. Tror jag. Eller det är väl de flesta människor. Och om man säger så här, typ ett, innan ett äppelträd växer upp från jorden, så är det inuti ett litet frö. Det är hjärta inuti oss som får hela, eller som ger hela kroppen liv. Det är gästen i bullarna som gör att de växer, fast man skulle tro att det också är, eller som, ja, så här. Och det är Jesus inuti dig och mig som får oss att fortsätta leva med honom och fortsätta liksom gå det liv som han har gett oss. Och jag funderar lite på det här då, att alltså vi har ju det väldigt bra, eller så här överlag i Finland har vi det väldigt bra. Och det finns människor ändå som, vet ni, som man kan ha en massa yttre saker. Man kan kanske ha en bil och ett hus i solsidan och typ ha råd att köpa nya strumpor varje dag fast man inte behöver tvätta, eller vet ni, vad som helst. Man har så mycket pengar bara så man kan göra vad som helst. Som ändå kan känna att mitt liv känns ruttet på insidan. Jag känner inte mig så bra fast jag har alla de här sakerna. Och så finns det också människor som kanske bor i ett ruckel och kanske typ använder såhär, sopor som kläder och inte vet jag, knappt har mat för dagen. Som ändå kan tycka att wow, men det finns ju hopp för mitt liv. Det finns ju någonting liksom som är värt att leva för. Och det här tror jag, alltså det beror, egentligen beror våra liv inte på alltså, hur vi har det, någonting av det yttre som vi har, utan det beror på vad som finns på vår insida. Så tror jag. Och Josef, så på något sätt så tänker jag att det måste funnits någonting i honom som bara fick honom att fortsätta som tro på sitt liv ändå, fast han kanske inte hade det så bra. Han satt ju i fängelse, jag vet inte, så här, var slav. Men han fortsatte ändå att tro på Gud, och det fanns ändå någonting i honom som var så här bara att ja, men oavsett hur den här dagen kommer se ut så fortsätter jag tro på dig, Gud. Och på något sätt hade hans liv blivit förvandlat från insidan. Det finns ett klyschigt ord, eller vad man ska säga. Min mommo sa det. Oj, här var jag lite bättre att stå. Så ja, man brukar säga så här att det är inte hur man har det, utan hur man tar det. Och det låter ju kanske lite, ja, lite klyschigt att ja, så det brukar man ju alltid säga. Men jag tror ändå det är sant. Att egentligen så spelar det ingen roll hur vi har det. Utan det enda som spelar någon roll är hur vi tar det. För att det är liksom vår inställning till saker och ting som förändrar någonting. Och om vi vill leva ett liv som inte är beroende av våra omständigheter eller våra känslor. Om vi vill få, alltså om vi vill leva ett liv som enligt det som Gud har för oss, så då behöver vi låta honom göra någonting i oss också. Vi behöver connecta vårt hjärta med Guds hjärta. Och det var det här som jag tror att Josef hade gjort. Så att Josef, han säger väldigt ofta att jag kan inte, men Gud kan. Och det tycker jag tyder redan på att han bara litar på Gud. Och hur gör man det då? Hur connectar man sitt hjärta med Gud? Hur får man ett sånt liv som säger bara att oavsett hur den här dagen ser ut så vet jag att han som bor i mig är större än han som bor i världen. Hur kan man liksom få tag på det då? Det finns ett ganska enkelt sätt, eller jag vet inte om det är enkelt eller enkelt, men jag har två tips som heter läs Bibeln. Och alla ser väldigt så skeptiska ut. Men jag tror faktiskt inte det finns några genvägar. När vi ber, då pratar vi med Gud. Och när vi läser Bibeln, då låter vi Gud prata med oss. Och ibland blir jag bara så trött på kristna som säger, måste man läsa Bibeln? Måste man be? Bara, jag ska ju inte kännas pressat till att vara kristen. Nej, det kanske inte ska göra det. Men om du vill ha ett liv som är friskt, som liksom kan leva i vilka förhållanden som helst, så då tror jag att det är det här man behöver göra. Så du kan slå din högra granne i huvud. Och så säger du be. Och så slår du din vänstra granne i huvud och så säger du läs Bibeln. Finns inga genvägar. Jag skulle säga det också att om du tycker att du har som problem att börja läsa Bibeln eller som börja be, om du tycker att ja, men jag vet inte hur jag ska liksom komma in i det eller sånt där. Så ett tips är att tänk så här. Jag ska börja idag. Du ska inte skjuta upp någonting som du vet att du vill göra. För att imorgon kommer aldrig. Imorgon kommer det också vara imorgon. Om du säger så här. Jag ska börja läsa Bibeln imorgon. Imorgon då du säger så att du ska börja läsa Bibeln. Så då är det också imorgon. Vet ni som. Så börja idag. Eller som börja på bara. Jag känner mig som någon coach eller någonting. Nummer två. Du behöver se framåt. Är det någon här som ser bakåt just nu? Nej. Ja, om vi vill komma framåt så gör vi det lättast genom att inte se bakåt. Vi hade en en mental coach till vår skola för någon vecka sedan som heter Christoph Treyer. Jag vet inte om någon har hört om honom. Men han jobbar med att träna elitidrottare mentalt. Hans rubrik var då att lär dig tänka som en vinnare. Men han sa i alla fall en bra sak som passar in i det här sammanhanget. För ofta är det ju så att vi tänker på det som har hänt. Vi tänker så mycket på det som har hänt förr i våra liv att vi låter oss, alltså, att vi glömmer helt det som händer nu. Om det är någonting vi har gjort fel, någonting som vi har misslyckats med, så tänker vi bara nej, shit, förra gången jag skulle göra det här hände det här och hände här och jag kan inte göra det här nu och att vi låter oss stoppas helt av vårt förflutna och ser knappt det som vi har framför oss. Men han sa i alla fall en bra sak. Han sa så här, att jag har träffat 20-åringar som redan är gamla. Och så har jag träffat 80-åringar som fortfarande är unga. Och så sa han så här, det som definierar en människa som gammal, så det är inte åldern, utan det är om människan har valt att se framåt på sitt liv eller om den har valt att se bakåt på sitt liv. Och det tyckte vi jättesmart sagt. Han menar då liksom att, eller vet ni, det kan finnas folk då som är 20 år, som har hela livet framför sig, tycker man, men som ändå går omkring och bara tänker att tänk på alla mina fel jag har gjort i mitt liv. Bara, jag är så dålig. Det finns ingenting kvar. Nu börjar jag växa grått hår. Allt är bara skit. Och man ser bara bakåt på sitt liv. Man ser sitt liv som genom backspegeln. Och så finns det då, inte vet jag, 80-åringar kanske till och med det. Eller 50-åringar. Som fortfarande tänker att, wow, jag har ju så mycket ännu att uppleva i det här livet. Jag har ju så mycket framför mig bara. Och det var lite det han menade då med där. Om man läser om Josef också, så han under ett tag när han satt i fängelse, så fick han, eller han satt i fängelse tillsammans med en bagare och någon hovskänk, eller ja, kan man vara det? Jag vet inte, men jag var någon sån här hovmansperson. Och de båda fick var sin dröm. Och Josef var ju drömtydare. Och det som jag tyckte bara var roligt var att Josef, han sa så här att ja, men jag kan tyda era drömmar, eller jag kan genom, med Guds hjälp tyda era drömmar. Vill ni att jag gör det? Och så gjorde han det och bla bla bla. Men jag tycker det var ett sätt hur man kan se att Josef, han fortsatt att se framåt på sitt liv och inte bakåt. För om ni tänker, förra gången Josef tydde en dröm, så det var ju då som allting sket sig. Det var ju då som han blev slängd i en brunn och såld som slav. Och hela hans liv bara bo. Så man kan ju tänka att han skulle ha varit så här. Okej, jag kanske inte ska istyda mer drömmar. Det blir bara trubbel. Eller så här. Men han fortsatt och han gjorde det här. Och han såg på något sätt framåt på sitt liv. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför. En annan sak också, om du och jag ska bry oss om någonting i våra liv, vilket vi nog ska, så tycker jag att vi ska bry oss, alltså bry dig då om någonting som du kan förändra. Det som har hänt har ju hänt, alltså ingen av oss kan gå in bakåt i tiden och liksom förändra på någonting som har hänt oss. Men vi kan ju förändra på det som ligger framför. Vi kan välja att inte göra samma misstag. Vi kan välja att göra om och göra bättre, vet ni. Vi kan välja att fokusera på det som finns framför oss istället för det som finns bakom. Så om du vill förändra någonting eller om du vill bry dig om någonting, så bry dig om det som du kan förändra i ditt liv. Nummer 3. Du är utvald. Jesus, han har målbrott idag. Men Jesus säger i Johannes 15:16. Så säger Jesus så här: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. Du har inte utvalt Gud, utan Gud har utvalt dig. Ibland så tänker man kanske att ja, jag har minsann valt att följa Gud. Jag har valt att ge mitt liv till Gud. Och det är jättebra om du har valt det. Men en sak som är ännu bättre så är att Gud har valt dig också. Och han valde dig till och med före du valde honom. Haha, in your face. Så om du någon gång undrar liksom att alltså vad gör jag här? Varför blev jag född 94? Det skulle vara mycket roligare att du var född på 80-talet med Bon Jovi och alla. Eller så här att ja, om du undrar att men skulle inte jag helst kunna födas i något annat klimat där det är varmare och skönare och jag har lite finare gård eller alltså inte vet jag. Men Gud har utvalt exakt precis dig och 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 dig 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 dig. Jag minns dig där borta. Dig, dig. Dig, 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 dig. Dig, 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 dig. Det var ju många här. Dig, och dig, och dig, dig. Dig, 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 dig. Sa jag er redan? Vet inte. Dig, dig, ja, hej. Dig, 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 dig. Dig, dig, dig. Och om det är någon där ute som springer på dig. Ja. Gud har utvalt dig och bestämt om dig att du ska gå ut och leva din dröm. Vad härligt. Eller det står här att bära frukt, men jag tolkar det lite så. Det är så här att Gud har utvalt dig. Han såg dig medan du ännu var ett outvecklat foster, står det i Bibeln. Alltså innan du ens blev född hade han skrivit upp alla dina dagar i sin dagbok och de var planerade och han vet vilka tankar han har för dig. Han vill ge dig en framtid och ett hopp och han har förberett gärningar som du ska få vandra i. Och han säger att om du än vandrar i dödsskuggans dal så ska du inte vara rädd för jag är med dig och han tröstar dig, han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Och han är kapabel att fullborda det verk som han har börjat i dig. Det var Gud som hade gett Josef drömmen. Och det var Gud som hade utvalt Josef också. Och Gud, det var Gud också som fullborda den dröm som han hade påbörjat i Josef. Jag ska göra ett tecken. Ja, ingen behöver bry sig om det där. Ja, har ni tänkt på det här att känner mig så smidig. Josef, ni ska tänka på det här. Josef, han skulle jag kunna ångra sig. Alltså ni vet när han, när hans bröder första gången slängde honom i brunnen, så skulle ju Josef ha kunnat sagt förlåt, förlåt för den där drömmen. Alltså jag menar inte det var, alltså, hallå, jag är ju er bror, inte kan ni ju göra så här. Alltså, vi måste ju kunna reda ut det här liksom, att inte det här liksom, att hörni, vi stryker ett streck över det här. Det var nog säkert bara något jag hittade på liksom, att dra upp mig här nu så går vi hem och dricker läsk eller något annat trevligt. Vet ni, han skulle kunna bara sagt så nej men varför ska jag göra något sånt här för bara någon random dröm som jag hade haft. Men det som var märkligt så var att han gjorde inte. Josef gjorde inte. För han var utvald av Gud. Och han bara sa, ja Gud, jag är beredd. Jag är beredd att gå hela vägen för den här drömmen som du har gett mig. Han sa det också, jag vet inte om ni märkte det, men när hans pappa sa att kan du gå och ge mat åt dina bröder, så sa Josef, jag är beredd. Låter lite märkligt, jag är beredd. Men det var så han sa. Och det var ju sista gången han såg sin far egentligen också, innan han blev såld till Egypten. Josefs dröm så ledde till att tusentals människors liv räddades. Och hans dröm hade ju varit att hans far och hans bröder skulle komma och buga sig inför honom och liksom få hjälp av honom. Han skulle få hjälpa dem. Och det hände. Men inte nog med det, så hände också att människor från hela världen kom. Och han fick liksom på något vis vara en nyckel bara i deras liv. Och det här inspirerar mig lite när jag tänker på det. För om en dröm som den här Josef hade ledde till så här stora saker, så undrar jag bara att vart kommer dina och mina drömmar leda om vi inte låter oss stoppas av omständigheter, av tvivel. En sak som är säker är att det kommer alltid finnas människor som är redo att hacka ner på oss. När du har någon dröm som Gud har gett dig, eller när du vet någonting, så kommer alltid människor komma och säga, hör du, isint, vad är det nu? Om inte finns människor som säger det, så lovar jag dig att du själv kommer att säga det. Du kommer att säga att vad tänker jag så här nu riktigt? Och tvivel som vill få dig att slut tro på Gud. Men det finns ett citat som säger så här: om din dröm inte skrämmer dig, är den inte tillräckligt stor. Och jag tror att Gud vill ge oss stora drömmar som vi bara med hjälp av hans hjälp kan genomföra. För Gud gör en fånge till en fri, och han gör en nobody till en somebody. Och han liksom, alltså ja, jag tror inte vi vet hur mycket Gud egentligen gör, men alltså han är kapabel att göra vad som helst genom ditt liv. Så du ska inte tänka att det har hänt för mycket dåligt i ditt liv, eller du har gjort för mycket felsteg eller så här. För att Gud kan, alltså han kan vända vilken situation som helst. Och jag har två frågor till er ikväll. Den första har ni redan hört. Har du tappat din dröm? Ni har funderat lite på det nu, men jag vet inte om ni har kommit på någon dröm. Men har du tappat din dröm? Är det någonting du skulle ha vilja göra för några år sedan? Eller någonting du bara vet att det här skulle vilja göra, men som du känner att men inte kan jag göra det någon mera? Har du tappat din dröm? Och den andra frågan är: är du beredd att ta din dröm tillbaka? Ja, jag ska fråga mig själv samma sak, för att ja. Men jag tror i alla fall att, vet ni, ni som sitter här, ni kan ju göra vad som helst. Har ni tänkt på det? Alltså, Guds kvinnor och Guds män som kan på riktigt bara få vara med och förändra världen, få vara med och förvandla människors liv. Och du kanske tänker, men inte leder nu min dröm till att tusentals människor blir räddade liksom. Men om det kan leda till att en människa blir räddad, eller en människa får någonting bättre, så kan ju det leda till att den människan får vara med och leda en annan människa. Eller så här. Det kan hända vad som helst med människor som drömmer om saker. Ja, det var det här jag ville dela med mig ikväll. Så om du har en dröm, eller om du inte har en dröm, så be att Gud ger dig en dröm. För jag bara tror att ditt och mitt liv, alltså det finns så mycket potential i det. Alltså vi har våra liv har så mycket att ge. Mera än att bara stå, vet ni, i samma mönster, i samma mall. Bli likadan som alla andra och tänka, men inte ska jag sticka ut så mycket. Inte behöver jag göra så mycket väsen. Jag tror att våra liv kommer få göra mycket väsen. Eller som, jag tror verkligen att Gud har stora saker för oss. Så jag hoppas du går hem härifrån och tänker att du vill börja drömma om stora saker. Och så ska det bli spännande att se sen när ni är 80 år vart era drömmar ledd. Vilka turbo mummon och muffan som sitter här i bänkarna då och bara har fått leva ett sånt liv. Japp. Tack för att ni har lyssnat på mig, och nu så ska ni få lov att sjunga Gud en stund.